Amen. 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 Varsågod och sitt om du inte redan gör det. Tack lovsångare. Vi har kommit fram till den fjärde predikan i en serie predikningar som handlar om identitet. Och det är det ju liksom inte att vi försöker hjälpa dig att komma på vem du är. Eller det gör vi. Men vi försöker hjälpa varandra att liksom få tag på vad Bibeln säger att vi är. Vem vi är i den nya skapelsen som Jesus har gjort med oss. Och som han har fört oss in i det nya livet i Jesus. Alltså Jesus och hela evangeliet talar om en ny födelse och säger att den som tror på Jesus blir en ny skapelse. Och det är en skapelse som är tänkt att formas med Jesus som mönsterbild. Så liksom syftet med ditt och mitt liv när vi har kommit till tro på Jesus och blivit födda på nytt, så är ju syftet med våra liv att vi ska bli mer och mer lika Jesus. Amen. Och så har vi utgått ifrån Efesierbrevets första kapitel där vi har funnit fem punkter som vi tänker det här beskriver den nya identiteten. Det finns säkert en massa mer man skulle kunna säga, men vi predikar oss igenom de här fem punkterna nu, så får vi göra något annat någon annan gång. Det står så här: välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Det är en ganska häftig inledning på ett brev. Jag vet inte hur många brev du nu för tiden skriver. Man har inga brev, men dina e-mail de börjar inte så här, eller hur? Så här börjar Paulus liksom, för att sätta ribban. Och så har vi sagt, ja men det här är ju bra grejer. Det är fem grejer som Bibeln säger. Det här har du, det här är du i Jesus Kristus. Så finns det, du är välsignad. Och du är utvald. Och du är Guds barn. Och du är friköpt. Och du är förlåten. Och nu kan jag gå och sätta mig, för det där är allt du behöver höra egentligen idag. Men jag har ju betalt för att predika, så nu kör jag. Nej, jag skojar. När Nya Testamentet ska förklara vad Jesus gjorde på korset, så är det ofta med bilder från Gamla Testamentet. Man talar i teologin om olika modeller. Och de här modellerna, de är liksom inte helt fristående och helt olika sätt att förklara vad Jesus gjorde på korset. De går in i varandra, de överlappar varandra. De hänger liksom ihop, och anledningen till att det finns lite olika bilder tror jag är att det Jesus gjorde på korset är så stort och så omfattande, så det räcker liksom inte med en liten bild för att du och jag ska kunna fatta och förstå det. I Hebreerbrevet så används ju till exempel rakt igenom hela brevet Gamla testamentets offergudstjänst i templet som en bild på vad Jesus har gjort. Vet du, det står om de här ständigt återkommande offren. Man bar fram tjurar och kalvar och getter och får och alltihopa där liksom så här. Och så tar man den bilden och så säger man, men nu förstår ni, så har Jesus en gång för alla. Inte liksom varannan dag eller varannan vecka eller på den stora försoningsdagen varje år sedan. En gång för alla har Jesus burit fram sig själv som ett offer. Så nu är det klart. Och en annan bild som används ganska flitigt, inte minst av Paulus, det är det som man kallar den juridiska modellen. Alltså på något sätt rättegången. Där den som faktiskt är skyldig förklaras oskyldig. Och går fri ifrån dom och straff Inte för att man egentligen är oskyldig, utan för att någon annan, Jesus Kristus, har tagit det straffet på sig. Att någon annan liksom kliver in och säger, ja men släng inte honom eller henne i fängelse, jag tar det istället. Och så finns det den här modellen som vi ska prata om en stund idag, som kallas för återlösningsmodellen. Visst låter det uppmuntrande, det är precis vad man vill ha en söndag förmiddag, eller hur? Nej, men det ska vi göra ändå. Och det handlar om att köpa någon fri. Att erlägga en lösesumma för att någon ska bli fri. Och det är faktiskt ett av Bibelns allra starkaste teman. Det finns rakt igenom hela Bibeln, i Gamla Testamentet, i stort sett i alla bibelböcker och ända in i Nya Testamentet. Den här tanken att Gud har köpt oss fria ifrån slaveri, ifrån bundenhet, ifrån synden, ifrån mörkret, ja till och med från döden. Och i Gamla Testamentet så handlar det här friköpandet eller återlösandet för allt om befrielsen från slaveriet i Egypten. Och att Israel, det judiska folket, Guds egendomsfolk, var i fångenskap i Egypten i en massa hundra år. Och sen så befriade Gud dem från det slaveriet. Och så finns det en mängd texter som påminner om det här. Kom ihåg, säger Mose till folket, att du var slav i Egypten och att Herren din Gud friköpte dig. Alltså, kom ihåg hur det var och så kom och inse hur det är nu. Och i Jesaja 43 så står det, men nu säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel, var inte rädd, jag har återlöst dig, eller jag har friköpt dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Och så blir minnet av den här befrielsen när Gud förde folket ut ur fångenskapen i Egypten blir en påminnelse och bidrar till att ge hopp och framtidstro många hundra år senare när det här folket, det judiska folket, än en gång befinner sig i fångenskap och förnedring, den här gången i Babylon. Och så står det så här. Och så kommer profetian till dem som bara påminner. Den bara drar igång det här. Tänker, ja, men Gud har gjort det här förut. Liksom. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Och det här handlar ju på något sätt om en rent påtaglig, liksom fysisk befrielse från en fångenskap. Men också i Gamla Testamentet så finns det texter som talar om en sorts inre befrielse. Som inte liksom bara handlar om det yttre. Det står så här i Psalm 36, det är vers 5 i den engelska översättningen. Men, ja. I din hand överlämnar jag min ande. Det är en judisk pojkes aftonbön. Det är den som Jesus faktiskt ber på korset. I dina händer, fader, överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig. Herre, du trofaste Gud. Det är intressant att notera, om man nu är intresserad av sånt, att i den svenska översättningen så har friköpandet redan skett. Du har friköpt mig. I den engelska så är det formulerat som en bön om att någonting ska ske. De är lite efter i den engelskspråkiga världen. Nej. Mina läppar ska jubla när jag lovsjunger dig. Så även min själ som du har friköpt. Och Gamla Testamentet gör det tydligt att det här med att köpa själen fri är inte någonting som en människa kan göra, varken för sig själv eller för någon annan, men Gud kan. Lyssna på det här, jag tycker det här är starkt. Ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr. Den kan inte betalas till evig tid så att man får leva för alltid och aldrig se förgängelsen. Men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Han ska ta emot mig. Jag jämför med vad Jesus säger i Matteus 16:11 när han säger att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ, eller vad kan, säger Jesus, en människa ge till lösen för sin själ? Och utan att gräva allt för djupt, för det har vi inte tid med, så i Gamla testamentet så är det ofta lite oklart hur det där friköpandet går till. Och framförallt så är det väldigt oklart, vad är lösesumman? Vad är det som betalas på något sätt? Det framgår liksom inte. Men det blir ju desto tydligare då i Nya testamentet som vi läste. I honom, i Jesus Kristus, är vi friköpta. Med vad då? Genom hans blod. Och Petrus skriver om det här. För många är det här jättevälkända ord, och för andra har kanske aldrig hört det här förut. Men han säger så här: ni vet att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni har ärvt av era fäder. Det är uppmuntrande för fäderna att höra. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. När jag var ung, och det är ett tag sedan, så pratade man ganska mycket i församlingarna om Jesu blod. Och sen så har man nästan tyckt, ja men det där är lite otäckt att prata om. Men det här är själva kraften i evangeliet. Det här är vad det handlar om. Det här är lösesumman. Det här är det pris som är betalat för din och min frihet. Och det tänker jag att det ska vi nog prata om. Faktiskt. Vi har blivit friköpta, och lösesumman, priset för din och min frihet, är att Jesus dog, hans blod på korset. Och det här är ju någonting som vi ofta, eller jag säger det nog rätt ofta, tänker jag när jag predikar, att Jesus har betalat priset för din och min frihet. Vi talar ibland om frälsningen i termer som att skulden är betald. Paulus skriver ju det i Kolosserbrevet 2, är det väl, om skuldebrevet som spikades fast på korset tillsammans med Jesus. Och ska man sammanfatta vad Nya testamentet säger att vi har blivit friköpta från, så blir det en väldigt härlig och uppmuntrande lista som jag inte kan göra helt rättvisa. Men vi har ju faktiskt blivit friköpta från skuld, från synden, från våra överträdelser. Från lagens förbannelse, skriver Paulus. Och vi har blivit, som vi läste nyss, friköpta från det meningslösa liv som vi har ärvt av mamma och pappa. Eller längre tillbaka, förfäderna är det väl typ sådär. Alltså ett liv utan Gud. Så jag säger det igen. Jesus har betalat priset för att du ska vara fri. Och det är ju också vad han själv sa när han talade om liksom varför han kommer så sen. Människosonen, det är ett ord för honom själv. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag predikade om det här för några år sedan när jag var pastor i Lund. Om att priset är betalt. Det var inte den här predikoserien liksom så, men jag predikade om detta. Liksom, att Jesus har betalat priset för din frihet. Och efter gudstjänsten så kommer det fram en man och så ställde han en fråga som jag faktiskt inte hade tänkt på. Det händer ju faktiskt att det finns saker man inte har tänkt på. Han sa så här: ja men det här var ju jättebra Christer, liksom. Jesus har betalat priset och alltihop på det här. Men du, sa han, vem fick lösesumman? Till vem betalade Jesus? Och så stod vi och pratade om det en stund, och hans bild, förstod jag, var nog ungefär att det var liksom, det var djävulen som fick betalningen. Alltså någonstans så finns den här bilden när den dyker upp ibland hos oss, att det är med att människan valde sin egen väg, lyssnade på ormen i lustgården och valde synden och valde att gå sin egen väg, så fick fienden på något sätt en sorts äganderätt till mänskligheten. Man kan möta den ibland. Det finns en del sånger och sådär som tar upp det perspektivet. Och så bara känner jag så här: nej. Lyssna, älskade vän. Djävulen, ondskan, fienden har aldrig haft någon äganderätt till dig. Någonsin. Inte till någonting i den här världen. Och då kanske någon tänker, ja men världen är ju i den ondes våld. Ja, men det betyder ju inte att den är han som du har ockuperat någonting. Betyder inte att det är ditt. Om jag kliver in i ditt hus objuden och sätter mig i ditt vardagsrum och börjar leva mitt liv där, så är ditt hus fortfarande inte mitt. Om jag byter låsen så att du inte kommer in, men jag gör det, så är det fortfarande inte mitt. Den här världen tillhör Gud. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Är du på den här jorden? Du ser ut ibland som om du har åkt någon annanstans. Men är du på den här jorden, så är du Herrens. Det här är jätteviktigt att vi fattar det här. Och när jag fick den där frågan, så tänkte jag, alltså, då tänker man först, det här är en sån där klurig fråga som man ställer till en predikant, så det är lite skämtsamt. Så. Men grejen är att den här frågan är faktiskt större och djupare och viktigare än vad man först kanske tror. Därför den handlar om hur vi ser på försoningen, hur vi uppfattar vad Jesus egentligen gjorde på korset. Varför behövde Jesus dö? Och vem var det som krävde hans död? Jag kan formulera frågan som Agne Norlander gör i sin alldeles fantastiska bok Korset Mysterium. Han skriver så här: vilken bild av Gud och vilken syn på människan förutsätter egentligen Bibeln när den talar om syndernas förlåtelse? Alltså, vad är det för en Gud och vad är det för en människa? Vad är det för en människa som behöver syndernas förlåtelse? Och vad är det för en Gud som behöver förlåta synd? Och vi kommer att prata om det här mer nästa söndag när predikan handlar om att vi är förlåtna. Men det är två grejer som vi kan konstatera redan här och nu idag. Bibeln förutsätter att människan är syndare. Och Bibeln förutsätter för det andra att Gud är vred över synden. Att Gud hatar synden. Och båda de här grejerna har du och jag ganska svårt för, om vi ska vara ärliga, eller hur? Nej. Alltså, vi tycker ju lite grann, jag tycker det i alla fall, trots att jag vet att det är sant. Jag tycker det är lite jobbigt att höra att jag är en syndare. Ändå påminner jag mig själv om det varje dag faktiskt. Och vi tycker inte riktigt om bilden av en vred Gud. Så bara för att vi inte tycker om det, låt oss titta på de här två förutsättningarna lite grann. Vi gillar inte att höra att vi är syndare. Vi gillar inte att höra att vi står med skuld inför Gud. Och kanske är det för att vi så gärna vill tänka och tycka att ja, men jag är väl inte värre än någon annan. Liksom att våra förhållandevis, som vi tycker, våra förhållandevis små synder kan väl inte vara så farliga. Men det är ju inte att vara värre än andra som gör oss till syndare. Det är inte bara den som är värre än någon annan som är en syndare. För synden är i grunden inte de enskilda handlingarna. Synden går djupare än så. Vi har ju en kurs i vår församling som heter Back to Basics. Och där har vi ett avsnitt som handlar om frälsningen. Och för att förklara frälsningen behöver man förklara vad är synd. Och då säger vi så här. Nu läser jag innantill ur det materialet. Synd betyder egentligen att missa målet. Ordet är hämtat från bågskytte och beskriver en pil som inte träffar sitt mål. I överförd mening betyder alltså synd att missa målet med livet. Att ta fel väg. Vi har talat om att det finns en gudomlig plan för varje människa. Att Gud har ett syfte och en mening både för varje enskild människa på jorden och för hela mänskligheten. Vi är skapade för gemenskap med Gud. För att vara en del av hans plan, en del av hans dröm. Det är syftet och målet med våra liv. Synd är då att missa det målet. Att bli någonting annat än det Gud har tänkt. Precis som en pil som inte når ända fram, som missar sitt mål. Synd handlar egentligen inte om enskilda handlingar. Det är inte sånt vi gör eller inte gör som gör oss till syndare. Utan det handlar mer om vad och vem vi är. Det vi ibland gör som är fel är i grunden inte själva synden utan en produkt av synden. En produkt av att vi har missat målet och meningen med livet. Synden är ett tillstånd som en sjukdom, ett genetiskt fel eftersom den finns i oss så att vi gör fel och hamnar fel. Och därför säger också Bibeln väldigt, väldigt tydligt, antingen du gillar det eller inte, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla. Sen har vi lite svårt att förlika oss med den här tanken på en arg Gud. Michelangelo kunde fånga honom. Men. Alltså en Gud som begär offer, en Gud som straffar. Faktum är att vi människor har så svårt med tanken på en arg Gud. Så att vi en gång skapade en ny teologi. En teologi som går ut på att det enda hindret som finns för en full gemenskap mellan Gud och människa ligger hos människan. Att det är bara vår ovilja att tro och omvända som står i vägen för den gemenskapen. Hos Gud finns inga hinder. Han är bara kärleksfull och förlåtande. Den teologin, om du är intresserad, kallas för den subjektiva försoningsläran och gav upphov till ett helt samfund bildades i vårt land för ett tag sedan, rätt många hundra år sedan, eller ett par hundra år sedan. Då kan man fundera sig, är den läran fel? Alltså grejen är att nu är det så. Nu, idag, söndag den 22 september 2024, nu är det så att det enda som står i vägen för din och min gemenskap med Gud ligger hos oss. Om vi inte vill. Men då, när försoningen skedde, när Jesus dog på korset, då var det inte så. För då fanns det också på Guds sida ett hinder för gemenskap mellan honom och människorna. Dels hans vrede över synden, alltså det som förstör de som han älskar. Det är ju det som är Guds vrede. Och det tror jag varenda människa som är förälder kan känna det där, att om någonting hotar dina barn, någonting förstör dina barn, så hatar du det. Du hatar inte dina barn, men du hatar det som förstör dem. Du hatar det som sliter sönder. Du hatar det som gör livet jobbigt för dina barn. Men det fanns också hos Gud ett hinder i de regler och lagar som han hade satt upp för sin skapelse, som han hade satt upp för mänskligheten. För det är ju så här, om vi ska vara ärliga, att en lag som kan brytas utan konsekvenser, den är ingen lag. Vi har en sån lag i Sverige. Det är förbjudet enligt lag att gå mot röd gubbe. Men det finns inget straff för det. Men det är förbjudet. Men du kan inte bli straffad för det. Det är ju en sjuk lag, eller hur? Det är ju jättekonstig lag. Varför finns den ens om man inte behöver bry sig om den? Och Gud funkar ju inte på det sättet. Gud sätter inte upp en lag och säger jag struntar ifall du bryter den eller inte. En lag som kan brytas utan konsekvenser är ingen lag. Och egentligen så är det ju varje förälders dilemma. Att när de regler man har satt upp, när de bryts, så måste det innebära konsekvenser. Jag vet inte hur du är eller var som förälder, men jag vet att jag tyckte att det var hemskt jobbigt. Alltså när man säger till en upprorisk och illbattig unge att om du inte skärper dig nu så blir det inte badhuset i eftermiddag. Eller så blir det inte stranden. Eller så blir det ingen filmkväll eller vad det nu är. Och så fortsätter det där upproret i hemmet så att du till slut får bara bestämma det blir ingen filmkväll och det blir inget badhus och inte stranden heller. Så är det fruktansvärt jobbigt liksom att se den här förtvivlan och ångern och alltihopa där hos sitt barn. Hur många fattar vad jag pratar om nu? Ingen. Nej, jo. Och man kan se den här inre brottningskampen hos Gud också genom hela gamla testamentet. Inte minst hos de mindre profeterna som vi har pratat om hela den här sommaren. Du vet, där det berättas gång på gång i de mindre 12 mindre profeterna att Gud måste ta itu med sitt folk. Han måste ta itu med det judiska folket för de är så helt fel ute. Och deras uppror kommer att förstöra dem och förgöra dem. Så Gud varnar dem och så straffar han dem och så varnar han dem igen och sen vädjar han till dem och så straffar han dem igen. Och så samtidigt så finns hela tiden den där föräldrasmärtan så Gud liksom ropar ut det i Hosea. Han säger, det var ju jag som lärde dig att gå. Och det var jag som böjde mig ner och såg till att du fick någonting att käka. Och till slut så handlar det inte bara om det judiska folket, Guds egendomsfolk, utan om hela mänskligheten som har gått så långt ifrån Guds plan. Som har brutit så totalt med de regler och de tankar Gud hade för den här världen. Och är så långt ifrån vad Gud hade tänkt. Och upproret är så totalt så att det egentligen bara finns en enda rimlig konsekvens. Och så säger också Bibeln att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Och det såg man inte riktigt komma där. Alltså var kom det ifrån? Vad är det som har hänt? Mellan syndens lön är döden. Och Guds gåva som är evigt liv. Alltså hur får man in det i samma mening på det sättet? Vad är det som har hänt däremellan? För det måste ju ha hänt någonting. Eller hur? Syndens lön är döden. Ja, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Wow! Vad är det som har hänt? Jo, det som har hänt har Paulus faktiskt förklarat 3 kapitel tidigare. Vi tittade lite grann på det. Alla har syndat, saknar härligheten mot Gud. De förklaras, vilka alla, de som har syndat och saknar härligheten. Det här pratar vi om för ett tag sedan. Det här, oh, vad jag älskar att prata om det här. Alla har syndat och saknar härligheten hos Gud. Och de förklaras rättfärdiga. Vilka är det som förklaras rättfärdiga? Inte alla. Utan de som har syndat. Eller hur? Ja, och det är ju alla som har det. Men det är liksom ett villkor för att du ska kunna bli förklarad rättfärdig. Det vill säga förklarad okej med Gud. Att din ställning med Gud är okej. Villkoret för att du ska kunna göra det är att du räknas till dem alla som har syndat. Om du inte har syndat så är du exkluderad från det här gudstjänsten. Du behöver inte vara här ens. Men du är ju här. De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Varför? Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Wow. Det är ju det som har hänt. Syndens lön är döden, men det finns en gåva av evigt liv. Vad har hänt? Jesus har köpt oss fria. Halleluja. Och sen skriver Paulus ett par verser som kan vara lite knepiga att förstå så här. Honom, alltså Jesus, har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Alltså det här handlar, nu är man inne i templet igen. Och här finns liksom nådastolen, det är där man fick förlåtelse för sin synd. Jesus är där. I honom och hos honom finns förlåtelse när vi tror på honom. Tror på att det här pris han har betalat räcker. Så ville Gud bevisa sin rättfärdighet. Eftersom han i tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Alltså det fanns ett problem att Gud hade lämnat synden ostraffad. Trots att han själv gång på gång har sagt syndens konsekvens, konsekvensen av att bryta mot hans lag är döden. Det här funkar inte, man kan inte göra det. Men han hade inte verkställt något straff. Och så tar Jesus det straffet. När Jesus dör är det vår död han dör. Som Jesaja hade profeterat, en del av er känner igen det här. Det var våra synder han bar. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och så fortsätter Paulus. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och att han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Alltså Gud ville visa att det han har sagt står fast. Och synden fick de konsekvenser som Gud hade sagt. Straffet blev utdömt och verkställt. Och eftersom det blev det så kan Gud också frikänna, förklara oskyldiga de som tror på vad Jesus har gjort. Ibland så hör jag folk säga att det måste vara en fruktansvärt hemsk Gud som offrar sin egen son för att liksom tillfredsställa sin blodtörst. Den bilden är så fel som en bild någonsin kan bli. Därför att Jesus Kristus är inte en annan, lite mindre Gud än den Gud som har skapat himmel och jord. Den Gud som gav lagen. Det finns bara en enda Gud. Och Jesus är denna enda Gud. Universums härskare, världens skapare, han som bär allt med kraften i sitt ord, väljer att bli en människa, dela våra villkor. Apostlagärningarna 20 talar om oss som tror som Guds församling, som han har köpt, inte med någon annans blod, utan med sitt eget blod. Så Gud själv, den enda Gud som finns, tar själv det straff som han har dömt över synden. Han dör vår död så att vi kan leva det liv som han vill ge oss. Så vem fick lösesumma? Gud själv. Gud Jesus betalar till Gud Fader. Gud själv både betalar och tar hand om den lösesumman. Och Gud själv har köpt oss fria. Och därför min älskade vän, så vill jag bara säga, och det här är uppmuntran. Jag vet, nu har vi undervisat idag. Men jag vill ändå bara säga det här. Uppmuntra dig med, predika in i ditt liv. Älskade vän, du är fri från synden. Och du är fri från mörkret och du är fri från dåligt samvete och du är fri från minnen som plågar dig, sånt du har gjort eller inte gjort och som du borde ha kanske tänkt på att göra men inte gjorde, det du vet. Och till sist så står du till och med fri ifrån döden. Även om din jordiska kropp en dag kommer dö, det kommer den att göra. Så rår inte döden på den själ som Jesus Kristus har friköpt. I honom är vi friköpta genom hans blod. Amen.